Varför är den som är äldre mindre värd i samhällets ögon? Vad kan vi göra åt att ålderismen sprider ut sig? Och varför tas inte kompetens på större allvar? Det diskuterar Anna Starbrink tillsammans med den före detta journalisten och numera samhällsdebattören Marianne Rundström i det här avsnittet av Starbrink. Välkomna!
Den individuella varelsen jag mer eller mindre framgångsrikt kamperat med i decennier blir allt suddigare i konturerna. Från att ha varit en någorlunda profilerad medarbetare med en känsla av att besitta en speciell och uppskattad kompetens har jag nu reducerats till en av alla äldre som snart ska sluta. In i dimman, släng in handduken. På ett enda dygn ska jag gå från 100% till noll. Idag ska vi prata om ålderism och hur äldre liksom räknas bort. Och min gäst idag, det är Marianne Rundström. Välkommen till min podd.
Tack så mycket, roligt att vara med.
Ja, det var ju dina ord som jag inledde med här, som jag har hämtat från din bok som heter Passé, de ofrivilliga pensionärerna. Som du har skrivit, och jag tror att du var ganska arg när du skrev den. Den handlar, eller besviken kanske, den handlar om hur du i ett framgångsrikt yrkesliv plötsligt inser att nu är det slut, fast du inte vill det själv, eller hur?
Ja, alltså, man kanske kan säga att det var lite korkat av mig och inte inse det lite tidigare. Men jag hade inte den där känslan alls i kroppen att jag var mycket äldre och absolut inte förbrukad i det yrke jag ville fortsätta med. Så att det, jag var nog inte så arg, utan jag var nog mera besviken och faktiskt ganska sorgsen. Alltså det är när ett väldigt roligt yrkesliv tar slut och man får uppfinna ett nytt liv själv, så det är ju dels väldigt mycket utmaningar, men också faktiskt en sorg, tycker jag, av allt man lämnar, av tillhörighet, av väldigt mycket självklara saker. Sen var det ju verkligen inte så att jag gick från 100 till 0. Det gör många, och det skulle jag vilja direkt säga, gör inte det. Förbered er på pensionen och ha något annat i bakfickan. Jag startade ju ett eget företag och jobbar 80% ungefär, skulle jag tro, idag.
Mm. Ja, du är i högsta grad aktiv. Du är ju journalist. Du har jobbat många år i Sveriges Radio, Sveriges Television. Du är numera författare och samhällsdebattör. Så det är väl en ny sorts karriär som kanske har tagit vid. Men jag tycker det är intressant det där du säger, att gör inte det. Gå inte från 100 till 0. För det skriver du också om i boken här, att pension, det leder bara till positiva effekter om den är frivillig. Vad händer med människor som tvingas in i en ofrivillig pension och kanske passiviseras?
Ja, alltså jag har ju träffat otroligt mycket människor på den här resan, framförallt när jag skrev boken. Sen har jag faktiskt varit ute och föreläst, och precis som vi gör nu, pratat om den ytterligare 4-5 år. Så att jag har ju ägnat väldigt mycket tid åt den här frågan och därmed kommit i kontakt med otroligt mycket människor som säger åh, jag känner igen mig precis. Och du vet, alla de där känslorna. Och det är väldigt olika, skulle jag vilja säga, vad som händer med människor. Men merparten uttrycker ju att det var väldigt skönt och efterlängtat precis när det hände. Man hade kanske gått och sett fram emot det där jättelänge. Och sen efter några månader så uppstår bara ett tomrum. Mm. Alltså just det här som jag själv fortfarande kan känna, trots att jag har så mycket roliga uppdrag, så kan jag känna att den där tillhörigheten, den är väldigt svår att ersätta. Och kanske ju roligare jobb man har, desto svårare att ersätta det. Men för många, det är ju också konstaterat i forskningen, så går många in faktiskt i en regelrätt depression. Mm. Och jag tror just det här året så kan ju väldigt många känna det. Jag har tänkt på det väldigt många gånger när vi pratar om den isolering vi har levt i under pandemiåret. Mm. Så där är det att vara pensionär. Mm. Ja. Jag tror att det har väldigt mycket med varandra att göra, men väldigt många som har varit längtat efter pensionen, och en del gör ju det för att man inte orkar jobba längre. Det får man ha väldigt respekt för, tycker jag. Mm. Men för de som orkar längre så är det ofta förenat med sorgsamma känslor. Att man inte längre är behövd, inte längre får utöva det man tycker är kul. Så att Det är väl de känslorna jag möter bland människor. Nu är det klart att de som kommer och lyssnar på mig eller läser min bok och hör av sig, det är ju de som kanske hade velat fortsätta längre. Och det är ju inte alls merparten av svenska folket. Så att om arbetsgivarna är lite skraja för att vi ska stanna kvar längre på jobbet, så kommer det inte bli så himla många.
Nej, men en del, jag tror också som du att jag har fått upp ögonen för det, och även om vi har sociala, ja, kanske lever med våra familjer och sådär ändå, men det blir så uppenbart att relationerna till andra människor, arbetskamrater eller vad det nu kan vara som man träffar i vardagen, blir så viktiga när de plötsligt försvann under pandemin. Så kan jag också känna som sitter hemma mycket och jobbar nu, även om jag ju har mycket att göra under pandemin, kan man säga. Min egen erfarenhet i min familj, det var när min pappa gick i pension. Han närmade sig 70 och annonserade för oss att nu ska han gå i pension. Nu blir det tid för barnbarnen, sa han. Sen gav han sig ut på lite resor och sen kom han hem och vantrivdes ju något helt fruktansvärt i pensionen. Och började jobba igen, skaffade sig ett nytt jobb där han fick jobba lite friare. För det tycker jag att det är många som säger, att man kanske inte vill fortsätta precis de gamla hjulspåren, utan hitta ett lite friare sätt. Och det beskriver du i din bok, hur man tänker i andra länder. Du skriver att vi är liksom besatta av ålder i Sverige, till skillnad från i andra länder där det kanske mer är en merit. Du har Finland som ett exempel där. Hur är skillnaden mellan Sverige och Finland?
Ja, men Finland, de bestämde sig för många, många år sedan, det är säkert 10 år sedan, så bestämde de sig för att de skulle bli världsbäst på att ta tillvara senior arbetskraft. Och det är ju så väsensskilt från det som händer här, så det är inte klokt. Och de gjorde det väldigt metodiskt. Nu har vi precis liksom haft en mellofinal här. Mm. Deras allra största artister, de deltar i stora annonskampanjer, vet, så här, stora PR-kampanjer i Helsingfors och så. Jobba längre, se till att ta vara på den seniora arbetskraften. Kan du tänka dig Måns Zelmerlöw på en sån affisch här? Det går ju liksom inte. Men de har gjort det väldigt metodiskt, och det de har lyckats med under de här åren, det är faktiskt att rubba attityder, och det är ju det svåraste som finns. Jag tror det är det som gör att det här kommer, det är ett snigelfartsjobb vi håller på med, att ändra de här attityderna. Så nu har vi förlängt arbetslivet med 1 år till 68 år möjligt att jobba. Jag skulle vilja ha bort den där övergränsen helt, men nu får man vara kvar till man är 68. Och det säger ju liksom egentligen ingenting. De som är 68, hela den här massan som är 68, de är ju så olika så det är inte klokt. Ju äldre vi blir, desto mer olika blir vi. Och det är ju självklart, vi har olika erfarenheter, olika kunskaper, vi är med om olika saker. Så läggs de där lagren på varann, och så blir vi väldigt olika naturligtvis. Och man var frisk, eller ja, hela den hälsobiten är ju väldigt viktig. Men det är... Att ändra attityderna är väldigt svårt. Alltså det har ju tagit 100 år, 108 år, att komma fram till den här ettåriga höjningen. Mm. För det brukar folk tappa hakan när man säger, vet du att 67-årsgränsen sattes 1913? Va? Säger de. Jag brukar ha quiz och så får man gissa. Det är ju ingen som tror att det är 108 år sedan.
Nej, och då på den tiden när det här med en sorts pensionsförsäkring, det var ju då att hela välfärden i Sverige började, kan man säga. Det var liksom den första stora reformen, och då var ju det tänkt att den sista väldigt sköra tiden i livet så skulle man inte behöva gno och slita, utan då skulle man kunna få en ersättning. Och medellivslängden var ju, ja, den kanske var kortare än vad pensionsgränsen var egentligen.
Ja, alltså, det var faktiskt bara 2% som överlevde 65-årsdagen då, ja. 2013.
Ja, och nu är det ett helt annat läge. Men jag gillar den sak som du skriver om Finland där, att de har temat på sin kampanj, erfarenhet är en nationell tillgång. Ja, men det tänker jag, det är det ju, men hur tillvara tar vi den i Sverige? För i andra änden av yrkeslivet så blir vi liksom äldre innan vi får bli vuxna. Vi börjar läsa på universitet, i genomsnitt är vi 24 år, i genomsnittsåldern för den som tar examen är 28. 8 år. Det blir en väldigt kort tid när man liksom är någon att räkna med i yrkeslivet. Du skriver i din bok att vid 40 sen så börjar man bli lite passé redan i en del branscher. Det är liksom 10-15 år när man är attraktiv. Just de åren när man dessutom kanske bildar familj och har det rätt så kämpigt. Mm. Men hur ska vi få ett längre och mer kanske individuellt anpassat arbetsliv? Du var lite inne på det här med att du tycker man ska ändra lagen.
Ja, men framför allt så tror jag att man måste få med arbetsgivarna på banan. Där är det ju den största proppen idag. Alltså, och det är ju för att man just inte värdesätter erfarenhet i Sverige. Det passerar ju ner överallt. Men så länge man, till och med i politiken, när Reinfeldt går ut och säger att vi ska jobba till vi är 75. Det fick han ju på tafsen för. Och det kanske var dumt att säga 75, det kanske var för högt. Men han har ju helt rätt, alltså, att vi måste göra det. Och då så tror jag att det, alltså man måste från arbetsgivarsidan se att det finns någonting som är en tillgång, som är plussar på. Att man har något att vinna på det. Och det tycker jag i alla sammanhang i livet. Så har man väl att vinna någonting på att man har mångfald. Ung, gammal, olika kön, olika etnicitet, vad du vill. Liksom. Men allt det där tillsammans bildar ju en rikedom som arbetsgivarna måste se, tror jag. Och gör inte, alltså, händer inte där, då blir det väldigt svårt att rubba någonting. Och jag tänker också att politiken där du befinner dig borde ju gå före. Herregud, i riksdagen sitter det 6 personer som ska ersätta dem, eller som ska företräda 1,7 miljoner människor. Det är, om man inte ens där visar vägen, så är det ju svårt. Alltså, partierna måste nominera till exempel då, för att man får in flera äldre. För det är ju också något där man visar att jo, det är viktigt. De här rösterna är viktiga. Sen kan jag tänka att jag tror att många arbetsgivare faktiskt tycker att det är jobbigt eller lite besvärligt med äldre arbetskraft av det enkla skälet att man ofta, alltså man har ingen karriär att vara rädd om, och man av pur åldrande så blir man kanske lite mer så där. Man har varit med om så mycket, så inte en gång till låta folk köra ut sig, springa i däckorhjulet till exempel. Man vet konsekvenserna utav felaktiga beslut, och man har pondusen att säga ifrån. Och sån arbetskraft blir ju lite jobbig, särskilt som de flesta chefer är någonstans runt 40 och sådär, så ska det komma en 60-årig kaxig dam som ändå snart ska lämna arbetslivet. Ja, man förstår mekanismerna, tycker jag, men sen hur man ändrar på det, det är en annan femma.
Jag fick ett brev häromdagen från en, för jag är ju aktiv eller jag är hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm. Jag fick ett brev från en läkare som just har nått den där magiska gränsen när man inte längre får jobba kvar. Och han sa att ja, men visst, han och många andra läkare jobbar ju långt efter pensionsåldern. Men det är liksom på andra villkor. Då har man någon sorts timanställning istället. Och ja, han har ju alldeles rätt i det. Och jag själv börjar tänka att nej, men vi borde ju ändra på det. Jag tror att en annan mekanism, nämligen att det är jättejobbigt att ha de här samtalen. Om någon inte längre liksom levererar som man ska, det är ju hemskt jobbigt som chef att ta det samtalet och säga att du är verkligen passé på den här, i den här rollen. Och då är det bekvämare att ha en sån här gräns att hänga upp det på. Så kan man ju göra bra lösningar för dem man vill ha kvar.
Men fast folk går i väggen när de är 40. Man får alkoholproblem när man är 35. Du vet, det kan hända vad som helst när man måste ta de där jobbiga samtalen. Men det är klart att det är känsligare, för att man vet väl att den här människan som blir ska sitta på det där samtalet vet då att nu är det slut. Nu dras repet som på Vasaloppet.
Ja precis, så att allt det här med rehabilitering och sådär känns inte aktuellt, man blir bara liksom bortknuffad. Du nämnde ju politiken, och den tycker jag ju är väldigt intressant att fundera på hur den ser ut, för jag har varit politiskt engagerad sedan jag var tonåring på olika sätt, jobbat med helt andra saker också, men jag har alltid haft det här samhällsengagemanget. Och jag fick ju vara ung och duktig ganska länge. Och nu är jag liksom, har jag en position och jag kan vara den som lyfter fram andra yngre. Men kan jag också känna, vad är nästa steg för mig? Jag är 50, fyller 50 år. Och jag ser ju precis det du beskriver. Hur få politiker det är som är seniorer. Vi ska inte osynliggöra de som finns förstås. Vi har ju i mitt parti är Barbro Westerholm som ju är fantastisk, men Kristdemokraterna har haft Alf Svensson, vi har haft en utrikesminister i Eliasson. Jag kommer inte ihåg hur gammal han var, men han var ju verkligen i kraft av sin ålder och erfarenhet en väldigt kompetent person med stor pondus och så. Marit Paulsen har varit EU-parlamentariker. Det var ju Alf Svensson också efter liksom pensionen som partiledare. Så det är klart att de finns. Men eftersom jag kan rabbla upp några så här riktigt kända, är väl också ett tecken på att de är inte så himla många. Det är svårt att få syn på dem. Hur ska vi göra? Hur ska vi liksom få partierna, mitt eget och andras, att ge plats för äldre? Att inte bara tänka att vi ska odla fram de unga.
Ja, alltså, återigen, det handlar ju om att förskjuta värderingar. Och vet du, att jag tror kanske att någonting positivt kan komma ut ur det här skitåret vi har bakom oss. När verkligen det här med äldre och åldrande har blivit väldigt tydligt. Därför att det vi har sett under det här året, det är ju hur människovärdet devalveras, tycker jag. I takt med stigande ålder. Jag tycker det har varit så oerhört smärtsamt faktiskt. Men det kan ju hända att man faktiskt har fått upp ögonen för det här lite mer. Att man måste värna äldre och att det finns ett värde i de som är äldre. Herregud, man är inte lastgammal när man är 60 i Sverige eller 70 i Sverige längre. Om man är frisk. Verkligen inte. Och det tror jag kanske, i bästa fall att man har liksom märkt att nu kan vi inte negligera det här längre. Och då måste man också ha med de som företräder de här själva. Det är klart att unga, det här är ju inte en fråga för äldre. Alla blir äldre. Och det är också ett sätt för unga. Det finns ju en del lite yngre som engagerar sig i frågan. Och man tänker att ja, de värnar kanske om sin framtid. Allas framtid. Så att det måste man göra med partierna, tror jag. Själva måste ta tag i det där. Och då kanske man har olika syn på det här i olika partier. Det kan jag faktiskt inte riktigt. De har ju varit väldigt överens om den här frågan. Om när det gäller till exempel höjd pensionsålder. Men det beror på att det har aldrig funnits inga konfliktytor, för det hotar ingenting att tycka likadant i den här frågan. Men där skulle man ju kunna liksom komma längre, och kanske i bästa fall att man gör det nu. För att jag tror att äldrefrågan kommer att leva ett bra tag efter det här. Att vi har fått upp ögonen och det har varit ett sånt skamligt år, tycker jag, att se hur man behandlar äldre. Men arbetsgivaren är viktigast, det tror jag verkligen.
Ja, jag känner också sådär att det är mycket, mycket som bubblar upp kring äldre situation, eller som har synliggjorts kring äldre situation genom pandemin. Både vad vården har åstadkommit och hur äldreomsorgen har fungerat och vilka brister som har funnits där. Men också det här beskedet, det pratade jag om med Ingmar Skog som är med i en tidigare podd också, om det här med ensamheten och isoleringen. Och äldre, de kan vi stänga in och vi kan ha besöksförbud i deras egna hem och så. Det tycker jag är ganska, eller inte ganska, jag tycker det är fruktansvärt. Det är skamligt, tycker jag, att man tänker att livet med alla relationer och allt som är viktigt i människors liv inte ska komma äldre till del, fast det kanske är det sista man får uppleva i livet. Men där finns det en sak som också har blivit tydlig, det är att vi har ju jättemånga äldre pensionerade sjukvårdsmedarbetare som nu kliver fram och vi är helt beroende av deras kompetens också. Jag tänker på vaccinationen. Ja, nu, välkomna tillbaka. Och det är roligt, för det är jättemånga som säger gärna, jag orkar inte jobba heltid, men gärna, jag kommer och ger de här sprutorna. Det är roligt, det är socialt viktigt och det är ju att göra en samhällsinsats. Att få känna att man är efterfrågad och behövd, det tror jag alla mår bra.
Nu är ju läkare, som du exemplifierade med förut, du hade fått ett brev, och sköterskor, det är faktiskt de yrkena där man jobbar längst. Och jag tänker att det har någonting att göra med att man möter människor. Att det yrkeslivet blir så viktigt. Men läkare till exempel, de har ju möjlighet att starta en egen eller fortsätta en egen praktik och sådär. Så att det handlar ju också om möjligheter. Men visst är det så, det har ju varit glasklart och väldigt tydligt nu med det här, att kom tillbaka och jobba, vi behöver dig, visserligen under galgen, men nu behövs de. Och då är ju det, alltså det är ju sån kanonarbetskraft, de är färdiga, det är bara att trycka på en knapp och gå in och jobba liksom. Alla kunskaper, alla erfarenhet finns där, de behöver ingen ställtid, utan det är bara att gå in och jobba lite grann, har väl varit så i skolan också, och det det har varit kul att se, men sen vet jag inte om det ska till en kris för att det där ska hålla i sig. Det är väl, nu låter jag cynisk.
Nej, men jag, just i vården så är det, det gäller säkert för andra yrkes eller andra arbetsområden också, men det är så uppenbart att man blir så mycket bättre med träning. Och jag tänker också att vi satsar så enormt mycket pengar på och resurser på att utbilda människor. Det är ju de som arbetar i vården är ju några av våra mest välutbildade invånare. Enorma resurser, både i grundutbildning och sen i specialistutbildning. Det är ju 15 år, kanske längre. Och då kan man inte tänka att man ska få kort arbetstid, för då får man liksom ingen utdelning av den där stora investeringen. Så jag tror att vi behöver bygga upp en tydligare struktur där man får bli mer av en senior advisor, mer av en liksom mentor. Det finns ju såklart, men att det där skulle kunna användas mycket mer och att personer som kanske vill trappa ner arbetslivet av fri vilja ändå kan vara kvar och vara otroligt viktiga resurser för yngre kollegor.
Det finns ju sådana jättebra exempel. I till exempel Skåne så har man på sjuksköterskesidan gjort, nu vet jag inte om det är permanentat, men det var i alla fall ett fleraårigt försök, där de fick kliva ner en tredjedel tror jag av sin arbetstid och vara mentorer på den tiden. Då, det är ju win-win. Man överför kunskap och det blev inte lika slitigt för sjuksköterskor att gå jobba lite längre. Men det handlar ju den här frågan väldigt mycket om också. Från arbetsgivarhåll. Att skapa förutsättningar för att åldras. Bli äldre i jobbet. Att det kan inte vara så slitigt. Eller att man gör individuella anpassningar. Så att du kan gå ner i arbetstid som du sa. Men också det här att få fortsätta att utvecklas. Vidareutbildning och kompetensutveckling och sådana saker. Det märker ju jag att sista åren jag jobbade. Så fanns ju på alla de här utvecklingsavtalen. Det handlade ju aldrig om framtiden. Mm. Och det var det som till slut fick mig att säga upp mig faktiskt, att jag vill inte avvecklas, jag vill utvecklas. Mm. Och det kan man ju göra på väldigt många olika sätt. Men man ger upp den här tanken på att man kan kompetensutveckla människor väldigt tidigt i Sverige. Mm. Och det är synd tror jag, för där tappar man väldigt mycket kompetens som skulle kunna tas tillvara om man också fick utvecklas. För det handlar ju arbetslust så väldigt mycket om att man känner att man kommer vidare. Mm.
Ja, och jag tänker också att det, när vi så slussar ut den äldre arbetskraften lägger vi samtidigt en enorm börda på den lite yngre arbetskraften, inte minst i vården. Där ska man vara, man ska vara tipptopp bra, man ska jobba med patientsäkerheten förstås. Man ska också handleda yngre kollegor. Sen ska man förmodligen vara småbarnsmamma eftersom de flesta kvinnor, men också pappa förstås. Allt det där inom en ganska kort och snäv tid. Och så använder vi inte den här stora kompetensen och som är förmodligen är ännu tryggare än den en person i 40-årsåldern har hunnit skaffa sig. Och som dessutom har tid för man har inga småbarn hemma längre. Där tänker jag att vi borde kunna göra någonting som är samhällsekonomiskt också. Om vi, förutom känslan och att förkänna sig behövd och så finns det ju en samhällsekonomisk aspekt på det där. Kanske det de har fångats i Finland.
Ja, kanske. Men det är också det, tänker jag, som en arbetsgivare. Ska det vara så himla svårt att begripa att jag är en mycket bättre arbetskraft när jag... Jag tyckte att jag stod på topp när jag var runt 60 någonstans. För jag hade så mycket kunskaper och jag hade så mycket erfarenhet. Och jag vabbade aldrig. Det var innan jag visste att farmor får vabba. Men jag vabbade aldrig och jag var en frisk människa. Och arbetsgivaren behövde inte liksom lägga en massa krut på att jag skulle... Ja, jag jobbade fortare helt enkelt. Mm. Därför att jag hade så mycket god mark att stå på. Mm. Och det förstår jag inte att de inte ser att det här är väldigt bra arbetskraft. Tänk då när man skulle... Ja, du vet, hem och hämta på dagis, man skulle vara där klockan 4 för att de inte skulle vara sist därifrån. Och sen skulle man iväg på fotbollsträningar och så skulle man sälja tubsocker på... Nej, det var ju, alltså man var ju så splittrad så det var inte klokt. Jag tror inte jag var med vidare bra arbetskraft då.
Nej, och jag känner att jag får lite så här stresskänsla bara du beskriver det där. Alltså det är en förfärlig tid. Det är inte konstigt att det är många som går in i väggen när de har mindre barn och ska hantera allt det här. Usch säger jag, vi är lite tillbaka till den tiden. Men du, andra länder, det är jättespännande i din bok, för du tar upp olika länder eller platser i Asien också, där man verkligen aktivt jobbar, arbetsgivare jobbar aktivt för att förmå äldre medarbetare att vara kvar i arbetslivet. Kan du berätta mer om det, hur de gör?
Nej, det kan jag faktiskt inte. Men jag vet att det pågår ett systematiskt jobb. Och där tror jag du har nyckeln till allting. Att det måste finnas en systematik i allt sånt här. Alltså, ska man ha in det i svenskt arbetsliv så måste det finnas systematiskt i arbetsmiljöarbetet. Att man skapar förutsättningar för att bli äldre i arbetslivet. Men när man tittar på Asien så... Så dels är det ju faktiskt lite svårt, och det gäller ju delvis faktiskt USA också, där man ju, åldersfrågan säger man nästan alltid en icke-fråga i USA, och det har vi sett senaste presidentvalet till exempel. Men det kan ju till stor del också i Asien bero på att de har så dåliga pensioner. Så det är bara att slita på om man ska ha mat på bordet. Det har inte jag dykt ner i när jag skrev, nu är det ju några år sedan också. Men det där är ju en omständighet som man egentligen måste titta på när man säger också att det är mycket bättre i Asien eller mycket bättre i USA. För i USA har du ju inte alls de här spärrarna som vi har. Du får ju inte ens fråga efter ålder i arbetslivet i USA. Det är alltså i lag. Mm. Och i min bok finns det ju en professor här som var en oerhört framstående, byggde upp bröstcancervården på Karolinska. Han fick gå direkt när han var 67 och hade velat stanna och började se framför sig hur han skulle bygga ut sommarstugan och passa barnbarn och så. Sen fick han en professur i Harvard, på Harvard direkt efteråt. Så där spelade hans ålder ingen roll, men här blev han helt, han behövdes inte. Det är så sorgligt att se det, för vi kastar ju också ut så mycket kompetens som nationellt gör oss fattigare.
Ja, och det här alltså forskningsanslag som bara försvinner när man kanske är på höjden av sin liksom, förmåga att forska. Vi brukar ju ofta lyfta fram Arvid Carlsson som Nobelpristagare som ett sådant exempel, som ju inte riktigt fick det här utrymmet i Sverige och började arbeta i, det var väl också i USA, och får sen Nobelpriset i en betydligt högre ålder. Vilken förlust att inte han skulle kunna bedriva framgångsrik forskning i Sverige. Men så ser ju reglerna fortfarande ut, som jag kan förstå det. Det är ju väldigt märkligt. Mm. Och samtidigt så ska jag väl inte försköna allt i USA, för jag håller helt med dig om att det är ju en annan, liksom andra livsvillkor, eller väldigt mycket större ojämlikhet. Allting bygger ju på vad du själv har lyckats spara ihop eller vilka försäkringar du har skaffat dig. Och har man inte det, då får man jobba, annars får man inga mat på bordet.
Samtidigt kan man ju säga att alltså, arbetslivet är ju oerhört orättvist också i Sverige. Mm. Att vi som nu säger att jag skulle gärna vilja jobba mycket längre, kanske till 75-årsdagen som Reinfeldt pratade om där. Men sen finns det ju de som inte orkar fram till 60, som är helt utslitna. Mm. Och de får ju också lägre pensioner. Jag pratar inte eller skriver inte om det här, men det är ju en försvårande omständighet att vi som är liksom friska, pigga, orkar längre, kan jobba mer, ju också spär på, får öka våra egna pensioner lite till. Man får en bättre ekonomi på äldre dag. Medan den som inte måste gå vid 58 för man inte orkar längre, de blir ju liksom torsk på den där pensionen också. Mm. Så att det är ju, men samtidigt så tror jag, som man ser senior arbetskraft som en nationell tillgång. Någon måste ju fylla, den här kassan måste ju fyllas på när det gäller välfärdspengar och pensionspengar. Alltså min första iakttagelse när jag började skriva, som var lite drivkraft för mig, det var att mitt första barnbarn föddes, Benny. Och så gick jag hem helt obegripligt. Så gick jag hem och började kolla på hans pensionskurva när han var helt nyfödd. Han ska inte behöva få veta det här. Men då visade det sig i alla fall att om vi idag har ungefär 55% av vår lön i pension, så kommer han att få under 20. Om de där kurvorna fortsätter som de ser ut idag. Om vi inte fyller på mera med att folk jobbar längre, bidrar längre. Och herregud, alltså, det blir man inte mätt på. Nej. Så att det är verkligen en nationell nödvändighet. Även om, som du inledde med att prata om, att jag var arg eller sorgsen eller vad det var. Så började det hela. Men ju mer jag höll på med det, desto mer såg jag ju att det var en nationell fråga. Mm. Och som man inte kommer undan.
Ja, och det var egentligen det som var tanken med att ha det här samtalet också. För det är ju inte bara en fråga om det personliga förverkligandet, utan det är ju hur vårt samhälle ska hänga ihop och hur mycket bättre det skulle kunna bli om vi inte bara tog varandra lite mer. Men du, jag måste fråga dig, eftersom du har varit journalist i ditt yrkesliv, så blir jag lite nyfiken på, innan du själv insåg att vad som var på väg att hända i ditt eget liv, hur tycker du att media och du själv, kanske som journalist, intresserade du dig för de här frågorna? Hur speglas åldrandet och äldre personer i media?
Jag tror att jag blundade jättelänge faktiskt. Jag minns den där, så jag satt i soffan den där morgonen när Reinfeldt kom. Och då kom jag ihåg att jag bokstavligen flög upp ur soffan och trodde att jag skulle få 10 extra yrkesår av min arbetsgivare. Det fick jag verkligen inte. Men sen så mötte jag ju personalen på min mammas äldreboende på eftermiddagen som grät och sa, den där karen har ju ingen aning om verkligheten. Han är ju fullständigt ute och cyklar. Och jag tror inte att jag fick upp ögonen riktigt för det här då. För då började jag själv närma mig kanske 60 eller något sånt där. Så att det blev ju plötsligt... Det blev ju viktigt faktiskt, men nej, jag har nog dåligt samvete för att jag inte såg det tidigare. Nu finns det ju de som är i 40-årsåldern och håller på med det här. Men media överlag tror jag har ett väldigt stort ansvar för hur vi ser på äldre och åldrande. Därför att man är ju bara med i media om det är ett problem. Mm. Alltså, jag tror att jag har skrivit någonstans, Antikrundan kan man få vara med på också. Men annars är det ju liksom, intresset är ju noll. Och du har ju sett det nu. Det är faktiskt Britta Svensson i Expressen skrev ju en jättebra artikel här om Eva och Eva i Melodifestivalen. Där man verkligen, man tillät sig liksom med rätt grova taskiga skämt alltså, om att bli äldre. Som handlade om de hade träffat Gustav Vasa och vad det var för någonting. Alltså det är synen på det där som genomsyrar media jättemycket tycker jag. Och media har en jättestor uppgift för att släppa fram folk. Sen, nu börjar det ju komma lite grann. Jag har ju själv en podd nu som heter Mogna röster som handlar om 60 plus. Mm. Och den är startad därför att jag tycker att det här är en grupp som blir helt osynliggjord. Det är som de försvinner från jordens yta när man buntas ihop i den här pensionsgruppen. Och man får, identiteten blir pensionär framöver. Ja. Nu har vi inte telefonkataloger, men först stod det ju alltid så här. Rundström Marianne, journalist. Ska det bytas nu då till Rundström Marianne, pensionär? Och så ska jag dela det med 107 andra som är varierande ålder från 60 till 105. Det är väldigt konstigt.
Ja, det är det verkligen. Mm.
Men media har ett stort ansvar för det här, det tycker jag. Och att det finns ett ungdomsideal som genomsyrar nästan allt i Sverige faktiskt. Vi ska vara Sverige, världens modernaste land. Och modern är lika med ungt. Mm.
Ja, det är mycket att fundera på tycker jag kring vad jag som politiker och mina kollegor i olika partier skulle kunna göra. Och jag tar fasta på några saker. Vi har bara nuddat vid det, men arbetsmiljön alltså skapar förutsättningar för människor också att klara av ett långt yrkesliv och må bra på jobbet. Det är ju en central fråga om vi ska kunna höja pensionsåldern så att det blir liksom jämlika förutsättningar för människor. Och sen det här med att få bort den här bortre parentesen eller alltså bortre gränsen för hur länge man får jobba så att den blir mer individuell och så får vi som är chefer på jobbet orka ta den där samtalen som man väl ändå borde ha om människors utveckling och så. Och sen ha en positiv hållning till människor i alla åldrar och inte räkna bort någon för att man har fyllt år några gånger.
Nej, det finns ju det där exemplet i boken som jag är väldigt förtjust i själv. Som handlar om Stefan Forsberg på Konserthuset, deras chef. Han startade ju det här att när han ska ha en, vi säger att det är violinist. Jag kan inte musiklivet så bra, men vi säger att det är violinist. Och så får han ansökningarna, så tittar han på dem så han vet vilka som söker. Och kan plocka bort och vet så här. Ja. Och sen när det är dags för uttagning, då spelar man ju upp där. Det enda som betyder någonting är hur det låter. Och då spelar de bakom ett skynke. Han har ingen aning om vem det är som spelar. Och han säger i den här intervjun att han har anställt så många som aldrig hade kommit i fråga om han hade gått på vanliga så här, ålder och annat. Utan det är kompetensen som gäller. Och det tycker jag, det ska vi ha med oss alltid. Det är kompetensen som gäller och ditt födelsår säger inte, för man svär in på att ett jota, säger jag, om vilka vi är och vad vi kan faktiskt. Så att en påse på huvudet skulle ibland vara väldigt härligt att gå ut med, tycker jag.
En påse på huvudet och det är kompetensen som gäller. Det får bli slutorden. Stort tack Marianne Rundström för att du har varit med i min podd.
Ja, vad kul att vara med. Tack ska du ha. Tack. Och lycka till så småningom när det börjar närmare.
Tack för det.
Hej, hej.
Hej.